Vem är jag egentligen? Och hur vet man om det är det sanna eller det falska jaget?
Jag har aldrig riktigt fördjupat mig i det där med egot. Eller känt mig bekväm med terminologin. Kanske för att mitt ego inte tillåtit det. Eller kanske för att jag varit rädd för att upptäcka hur stort mitt ego varit. Eller fortfarande är. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Jag sitter och gör allt för att inte harkla mig här nu. Vi brukar ju prata om det, att vi alltid blir så harkliga när vi ska börja podda. Idag var det extra mycket känner jag. Men lite varmt te kanske får råda bot på det.
Men jag har ju märkt, jag har ju sjungit en del och när jag ska ha liksom framträda och sådär så har jag också alltid märkt att jag blir så harklig. Och det roliga var när jag och min kompis Jessica uppträdde tillsammans så höll jag på såhär. Och hon var så här, ja, var är min nässpray? Var är min nässpray? För hennes nervös grej, det var liksom att bli så här täppt i näsan. Och hon hade med sig, liksom, tvångsmässigt behövde hon nässpraya sig liksom för det. Och jag stod där och harkla och harkla och harkla.
Ja, men det tror jag är jättevanligt man har tics. Mm. Min kompis Katinka som du också känner, hon berättade att hon fick så här tvångsmässigt att hon måste gäspa precis när hon skulle gå på och föreläsa. Mm. Så det är så skönt att höra att andra har såna här tics. För att det är lätt att tro att man är ensam om det, att man tycker att man är lite konstig för att man beter sig så där. Men det, jag gillar ju att höra att andra också är konstiga.
Men jag tänker det här med att bli harklig eller bli täppt i näsan, det kan ju också mycket väl vara så att när man får liksom ett adrenalinpåslag att kroppen gör grejer eller att, ja men nu kommer jag ju prata om det där igen som du inte vill att jag pratar om, men i stridssituationer så när det blir liksom väldigt, väldigt stressigt så tömmer det ju liksom kroppen sig själv. Och jag tänker att det här att det också är liksom någon sorts göra sig redo. Så du ska vara glad att jag bara harklar mig och inte gör det i byxan.
Ja, ja men det är jag tacksam för. Så harkla på det. Ja. Det är bra att det kommer upp den vägen. Ja, idag ska vi prata om egot och det tycker jag är så laddad, men vi ska väl checka in lite på vanligt vis först. Vad befinner du dig idag?
Ja, nu när vi spelar in det här är det ju vår och vi hade ju haft några dagar som var ganska varma. Så jag hade liksom ställt mig in på att jag inte skulle behöva använda vinterjacka mer i år. Man är ju lika dum varje år om man bor i Sverige. Så just idag känner jag mig lite så här, ja men lite snuvad på solskenskonfekten och insåg att jag blev, ja men jag kände mig liksom lite deppig av det. Hur har du det idag?
Jag sa faktiskt till Magnus i morse att jag tycker inte det gör så mycket att det regnar idag. Jag tycker det känns lite mysigt, sa jag, för att nu har vi fått så mycket sol och fint väder, även om det var lite kyligt och sådär, men vi har också haft några riktigt varma dagar. Så för mig var det mer så här, ja, det är bra för växtligheten och lite det här klassiska att man tänker så då. Eftersom det har varit så härligt nu att kunna komma ut i trädgården och påta lite. Men bortsett från vädret så, ja men det är bra. Jag har sladdat runt här och försökt hinna med en massa saker på morgonen, så här jobbgrejer. Så jag är lite speedad när du kommer. Jag känner fortfarande att jag är nästan som lite skakig. För det var så länge sedan jag stressade. Så att det behövs så lite för att jag ska gå upp i varv,
och
tror jag.
Och vad har du stressat över?
Nej, men det är bara att jag ska liksom hinna med saker som jag vill ha klart innan du skulle komma. Och jag håller på att jobba med lite olika annonskampanjer och grejer nu. Och det är så mycket nytt sånt där tekniskt som jag ska lära mig. När man jobbar med digital marknadsföring. Att lära sig jobba på olika plattformar. Hur man kopplar ihop det där så att det ska bli ett bra flöde för besökaren. Och den potentiella kunden. Och det där är en hel vetenskap. Och det tar tid. Och jag tycker jag har lärt mig jättemycket. Men det är fortfarande minst lika mycket kvar. Eller oändligt mycket mer kvar. Och jag tycker det är roligt. Men det finns ju en gräns för vad man hinner. En förmiddag insåg jag. Jag blev lite så här. Och som sagt. Jag har inte. Ja, men, som många andra som jobbar med föreläsningar och sådana saker, event och så är det ju inte så mycket att göra nu den här våren 2020. Så det har varit lugnt. Och jag har glömt bort hur man gör när man stressar. Eller när man har bråttom. Det var egentligen inte att jag var så stressad, utan jag hade lite bråttom bara. Men vi ska dricka lite te och försöka landa lite på stolen. Så kommer det här bli jättebra, skulle jag säga.
Men det var du som ville prata om ego, eller egot. Vad var det som gjorde att du ville det?
Ja, men jag vet inte. Vi kommer nämna det här om avsnittet. Och jag bara kände att ja, men det där skulle vi ju förstås fördjupa oss lite i. Och så har jag en uppfattning av att du har hållit på och vad ska man säga, gått runt lite i det där med egot. Gått lite utbildningar kanske och läst lite om det där. Mycket mer än vad jag upplever att jag själv har gjort. För att jag har verkligen, som jag sa i min inledning där, inte använt mig av den terminologin särskilt mycket. Och haft något nästan medvetet, nej, det där, jag ska inte gå någon kurs i det, eller jag ska inte fördjupa mig i det. Och alltid undrat också, varför inte? När så många av dem jag umgås med och pratar med använder egot. Så
det är väldigt festligt hur man kan liksom känna sig liksom nästan lite motsträvig till vissa grejer. Jag har ju känt så till mindfulness av någon anledning. Jag har bara, nej, jag är inte intresserad av mindfulness. Och egentligen borde jag ju vara det. Sen har jag liksom approcherat det ämnet liksom från en massa andra håll. Men, nej, men det är liksom någonting där som har någon sorts...
Ja, och det säger ju någonting, tänker jag.
Ja,
så att jag är jättenyfiken på det här nu med egot. Och jag tänker att det idag blir en sån här dag där jag får ställa en massa frågor. Och du får sitta, som du gör nu, med armarna i kors och orera.
Det ser lite tvär ut. Ja. Och apropå det här med liksom, det är intressant med... vad saker väcker i oss. Det är ju en av de sakerna som, när man jobbar med egot, som är väldigt central där. Att det enda som egentligen är intressant är, vad väcker det här i mig? Oavsett vad man pratar om eller vad som händer utanför en själv, så är det enda som är riktigt intressant är liksom, för mig, är att utforska min egen reaktion. Inte liksom varför någon annan gjorde det, eller hur dumma de är, eller hur mycket deras fel det är, utan det är liksom, vad väcker det här i mig?
Mm.
Och det tycker jag är en jättehärlig utgångspunkt.
Och då kommer min första fråga, om man kopplar det till egot då, så är det mer egot som talar när man vill utforska vad som händer utanför, lägga det på någon annan, tänker jag spontant. Och om man förmår att intressera sig för och ställa den frågan, vad väcker det här i mig, så är det mindre av det här egot. Skulle det kunna vara en...
säga att egot är väldigt snabb. Egot vill hitta snabba lösningar. Egot dömer. Egot vill hitta anledning till varför någonting dåligt utanför en själv. Egot är liksom väldigt utåtvänd och snabb och väldigt, väldigt liksom mycket i tanken. Och om man istället vill vara i liksom sitt sanna jag, och nu är ju inte jag någon expert på det här, utan jag pratar utifrån min liksom upplevelse, så handlar det mer om att kunna liksom ta ett metaperspektiv på sina egna reaktioner och att sen lyssna på den där lite tystare, eller väldigt mycket tystare rösten. Så för att kunna lyssna på sin inre röst och vara i kontakt med det sanna jaget, så förutsätter ju det emotionell självreglering. Så känslosmart är ju en modell, eller ett sätt faktiskt att jobba för att i så stor utsträckning som möjligt agera ur sitt sanna jag, snarare än att agera ur egot.
Mm. Men betyder det att det sanna jaget, då är egot liksom av, och det falska jaget, då är egot på?
Jag skulle väl snarare säga att man kan uttrycka det som drivkrafter. Just nu agerar jag ur en plats av kärlek. Då är det mitt sanna jag. Agerar jag ur en plats av rädsla, så är det egot.
Mm. Ja, men precis. För det går ju också att ifrågasätta. Finns det ett sant och finns det ett falskt jag? Alltså det kan man ju också vända på det. Är det ens möjligt? Är det inte olika sidor av samma mynt? Eller måste vi inte innehålla de här olika delarna eller sidorna för att bli en helhet?
Så jag tänker det, man kan, backa hem i, som jag tänkte på i morse på min hundpromenad, det var ju att det här med egot, det är ju ingen sanning, utan det är en modell. Och en modell, ingen modell är ju tänkt att förklara eller förkunna liksom precis exakt hur allting är, utan det är en förenklad bild av verkligheten som är användbar för oss att förstå oss själva. Så jag tänker att, ja, de där frågorna är ju liksom, det är nog inte liksom vad som är svaret som är det viktiga i frågan, utan det handlar om liksom diskussionen som kommer ur frågan.
Mm. Ja, men jag tror mycket på det, och det var som du var inne på där också, att när jag sa att jag inte har varit intresserad av det här egot, använt mig av den terminologin, så tror jag att, alltså det du säger är ju liksom, det är ju hemma match för mig liksom.
Eller hur?
Ja. Mm. Så att det handlar kanske snarare om det, att jag inte just har gått in i den terminologin och den förklaringsmodellen, ja, egentligen. Ja. Men
det här blev en väldigt kort podd.
Ja, precis. Ja. Nu var vi klara med det. Nej, men jag tänker, kan man säga så här, att man har ett stort eller ett litet ego? Är det en terminologi som man använder?
Alltså jag skulle inte göra det, utan jag skulle säga att man är benägen att agera ur sitt ego, eller mindre benägen att agera ur sitt ego.
Mm.
Och om man vill kalla det stort eller litet, jag tycker att allting där man sätter en etikett och kvantifierar, då sätter man ju liksom en label, och det i sig är ju liksom ego.
Mm.
Hänger
du med? Ja, men absolut. Mm. Så då biter det sig själv i svansen lite, ja. Så. Ja, ja, precis.
Så men för det tycker jag att jag har ett litet ego, så är det liksom, det är någonting som mitt ego blir väldigt glad om jag säger.
Ja.
För då har jag liksom sagt att jag är bättre. Ja, jag har ett litet ego, Maria Pia har ett stort ego.
Ja, men
vem
det,
tror
det
man säger där. Det liksom?
Ja, just det.
Det är inte
just
mitt sanna jag som skulle uttrycka det.
Nej, men precis. Nej, men för det tycker jag ändå är något sånt där. Man har hört, ja, men han eller hon har ett sånt stort ego. Alltså det är något begrepp som jag tycker att jag... Det var väl därför frågan dök upp så där. En annan sak som jag funderade kring, det är ju det här med ego och självkänsla. Alltså hur hänger de två begreppen ihop? Har du haft någon tanke kring det? Är det så att man har...
Ja, alltså ett sätt man kan se på det är ju att ju svårare man har att vara liksom i kontakt med en känsla av att duga, desto mer sårbar blir man för att agera ur egot. Förstår jag tänker?
Mm, ge ett exempel så blir det lite tydligare.
Om jag är i en grupp där jag känner att här har jag liksom lägst status och ingen riktigt tittar på mig. Eller, ja, men som, tänk på när vi var på bokmässan där och satt på den här middagen, förlagsmiddagen. Och det var så här... Nej, men jag kände mig verkligen som att, nej, men det var flera där som du vet knappt hälsade eller mötte blicken. För att jag upplevde det då, eller mitt ego upplevde det som att de tycker att jag är en low life. I ett sånt läge så hade det varit väldigt, så är det ju väldigt lätt att man agerar ur egot. I mitt fall till exempel så resulterade det att jag gick hem väldigt tidigt. Nu var jag också väldigt trött. Men det kan ju säkert vara ett sätt att egot, ja, du är jättetrött, du vill gå hem nu. Ja, för de tycker inte du är bra.
Mm. Eller att du hade sagt, nej, den här David Lagerkrantz, han tror att han är någonting liksom.
Ja, ha. Nu satt inte, han satt inte vid vårt bord, eller hur?
Nej, det gjorde han inte. Ja. Ja, men vadå skriva millennium, ja, liksom, trilogi. Sälja trams. Över hela världen. Nej, men det är bara trams.
Nej, men eller så hade jag kanske, hade jag varit en sån som var otrevlig, så kanske jag hade liksom varit lite förlämpande. Eller det jag tänker är att den som liksom med flit liksom inte mötte min blick, det är ju inte deras sanna jag som agerar, utan det är ju ett ego som säger att man associerar inte med den där lowlifen, för att då kan det påverka din status negativt. Så man kan ju dels då i en sån situation vara nyfiken på sina egna reaktioner, men också då möta andras reaktioner kärleksfullt. Och hade jag inte gått igång så mycket på min egen reaktion och känsla av att inte duga, så hade jag ju istället kunnat sitta och tänka, ja, men Thomas eller Mattias eller vad han nu hette. För honom är nog det här jobbigt att inte sitta liksom vid ett fullskaligt högstatusbord, eller att han... han kanske har mycket att tänka på. Det här kanske hans sätt att bete sig kanske inte ens liksom har med mig att göra. Alltså, så att hade jag haft en god självkänsla och en känsla av att duga i den situationen, så hade jag kunnat observera hans sättet som han agerade utifrån en kärleksfull plats och observera mina egna reaktioner och varit nyfiken på dem. Och jag hade inte behövt döma eller förklara kanske ens varför han gör som han gör, utan bara vara nyfiken på vad väcker det här i mig. Men det är ju jättesvårt. Och jag klarade inte det i den situationen, för att det vart alldeles för, det fanns liksom inte någon, den här bufferten som du och jag pratade om tidigare, för att kunna självreglera så förutsätter ju det att man har liksom lite, man behöver lite bromssträcka. Men är det att man kör en bil och man kör väldigt tätt in på bilen innan och det dessutom är halt, så har man liksom inte, man kommer inte hinna bromsa. Så att och i den där situationen för mig så hamnade jag ju på en plats där jag inte klarade av att självreglera.
Och då kan egot användas som en förklaringsmodell i det sammanhanget. Och självkänsla. Alltså, ja. Det är en annan slags förklaringsmodell, tänker jag då. Ego eller självkänsla. Och att de går att koppla ihop.
Ja, precis. Alltså, för det är inte så att Gud skrev på en stentavla självkänslan är ditten datten och det här är en absolut sanning. Utan det är också, precis, det är också bara en modell. Egot vill väl säkert jättegärna att säga att nej, egot är verkligt. Egot är den enda sanna modellen. Och alla som pratar om andra tramsmodeller, det är helt fel. Så ja, egot är den enda modellen.
Den där egot verkar ju lite jobbig att göra med, tänker jag. Och jag liksom sitter och bläddrar i minnet så här medan jag lyssnar på dig. Situationer där jag då, om jag vill använda den modellen, helt uppenbart har varit driven av egot. Och många sådana situationer kan ju vara det här just där jag vill ha rätt. Det har varit, vi brukar ju skoja i vår familj att nu är det ju bara sonen som bor hemma sen länge då, men vi är då tre vuxna numera som bor hemma. Och det är tre besserwissrar. Och vi kan ju skämta om det där liksom, men vi har ju sådana starka drag att vi gillar att ha rätt alla tre.
Jag har inte träffat en enda människa som inte gillar att ha rätt.
Nej, men det är ju verkligen så. Men en del kan ju vara lite mer så här, ja, let's go liksom. Men vi i vår familj, vi triggas gärna av varandras, och att vi också har det här top of mind och pratar om det och skojar om det. Och kan identifiera att okej, nu är du där liksom på den platsen, nu vad måste du ha rätt liksom. Så att det var det första som kom upp till mig, att det finns ett behov någonstans som driver på att jag vill minsann ha rätt. Och jag vill visa att om det nu visar sig att jag har fel, så vill jag åtminstone förklara varför. Och då är det egot igen som är där och vill förklara då, eller hur?
Absolut, för egot vill ha rätt. Och bara bäst.
Och där kommer ju, om man tänker översätta det här då till känslor, så är det ju för att undvika skammen av att ha fel, undvika skammen av att inte vara David, sitta vid David Lagerkrans bord eller sälja lika mycket böcker som han, eller vad man nu befinner sig i för sammanhang sådär, va? Ja, men jag tror att det är det, att jag har nog snarare pratat om de rena känslorna mer än att använda mig av det, för mig då lite mer abstrakta begreppet ego.
Och jag tänker faktiskt att vägen via känslorna är ett väldigt bra sätt att få syn på modellen med egot. För mig var det rätt svårt. Jag gick ju en utbildning hos Terry Evans i Fanthyttan. Och Terry Evans, för er som inte vet det, är ju ett medium som har utbildningar och storseanser och så. Jag var inte bekant med honom alls innan jag åkte dit, utan jag fick tips om den här utbildningen av en händelse. När jag och min man, vi var på Yasuragi, och det var första gången när barnen var små som vi skulle iväg och liksom sova borta. Och ja, så hamnar vi liksom på middagen och det är någon, du vet, japansk stekhäll. Och sen så här kommer två personer till och placeras bredvid oss. Det är liksom en helt tom jävla restaurang. Och jag blir först här lite irriterad. För jag tänker så här, men okej, vi har inte liksom fått, du vet, sitta ner och prata under en måltid under så här 4 år. Och nu hamnar så här bara två complete strangers. Men hon som jag träffade där, hon heter Angelica Dennevi. Och är en alldeles fantastisk människa. Och hon tipsade mig om den här utbildningen. Som kom att förändra mitt liv liksom, på massa sätt. Och det festliga är att Angelica dyker upp i mitt liv. Alltså på de allra mest märkliga ställen. Några år senare så var jag på en möhippa på Rånes slott. Vem sitter i jacuzzin om inte Angelica? Sen några år senare så är vi ute med båten. Vi åker till Siarö. Vem ligger och solar på bryggan om inte Angelica? Ja, men du vet.
Hon dök hon upp när hon behövdes. Alltså ledde det där till
alltså någonting. Första gången så var det ju definitivt. Men de andra gångerna så kändes det liksom mer random. Men jag tänker att det var något ödets sätt att liksom... Ja, nu spelar den in här i alla fall.
Mm.
Mm. Precis, ha? Snillen ja. Spekulerar. Mm. Då är vi tillbaka igen, tror vi.
Kanske, ja. Vi håller tummen i alla fall.
Ja, det vilket... roliga, eller roligt var det verkligen inte. Det som hände när jag, efter att vi hade pratat i ungefär 40 minuter, skulle titta, hur länge vi pratat, börjar bli dags att runda av, så inser jag liksom att den inte spelar in.
Jag tyckte att det var rätt kul.
Tyckte du det?
Vad var din första tanke?
Min första tanke var... Nej men gud, vad jobbigt! Du vet, när man har gjort något så börjar man göra det en gång till. Du vet, när du hade ju något så här bryt ihop när du hade suttit och du vet korrekturfixat eller redigerat våran bok. Du vet, lagt så här jättemånga timmar.
Nej, ja, nej men när vi skrev kapitel 4.
Ja, ja. Och så bara försvann dina
och det var borta, på ja. Riktigt borta ja. Sen.
Ja. Och det finns ju inget som är mer oinspirerande än att göra liksom någonting en gång till som man liksom redan har gjort. Eller hur?
Ja, nej men visst.
Så jag var nog i den, va? Alltså, nej men det här var ju så himla bra. Det var ett sånt viktigt avsnitt. Tycker vi då. Men, och sen bara, är det borta? Och så ja, lite roligt. Skam också förstås. För att det är ju jag som är våran teknikchef.
Ja.
Och hur mycket krävs det egentligen för att man ska komma ihåg att trycka på knappen liksom?
Ja, men det måste ha känts skönt sen i efterhand när du insåg att du hade tryckt på knappen. Ja. Utan det var bara att kortet var fullt.
Precis.
Insåg vi. Så nu fick vi trolla fram ett annat kort. Jag la märke till, alltså jag tror att min första spontana, först började jag liksom bara skratta och sen den första tanken som dök upp var ju att vilken tur att det inte är jag som är teknikchefen. Och det var ju verkligen mitt ego som poppade upp då.
Ja.
Jag hann tänka på det när jag sprang in på toa här liksom. Hur var min reaktion här egentligen? Mm. Ja men det var egot som var där och hälsade på blixtsnabbt och bara,
ja,
det var tur att det inte var mitt fel liksom.
Mm.
Mm. Ja, så sjukt... komiskt.
Ja, och så det passade ju så himla perfekt liksom, i det här avsnittet. För att det blev ju verkligen ett utmärkt tillfälle att spana på sina egna reaktioner. Och se liksom, vad hände här? Liksom. Ja.
Och det var väl det, där vi var i samtalet, det som nu föll bort här, som då ni inte kommer få höra. Men det var där vi hade landat i, att vardagen erbjuder en massa tillfällen. Så. Men det kanske går händelserna i förväg. Nu har jag inte riktigt koll på, säkert inte du heller. Vad har vi sagt?
Nej.
Det är det som är kvar, och nu kanske blir det pris.
Mm.
Ja, och då får våra egon leva med det.
Mm.
Eller hur?
Men det här är ju på något vis det som hände oss nu. Det händer ju i livet hela tiden. Saker blir inte som vi har tänkt oss. De blir inte som vi vill. Och det handlar om liksom hur kan vi jobba med oss själva så att vi blir så anpassningsbara som möjligt i sådana situationer. Det hade ju varit jättespännande. Du vet, om vi hade blivit så arga på varandra. Och om jag då som kände mig jätteskuld över att det här är mitt fel bara... Ja, men det var ju faktiskt du som hade apparaten. Alltså, det kan inte bara vara mitt ansvar och se till att det funkar. Du borde ju faktiskt också dubbelkolla. Egentligen är det ditt fel här.
Precis, det här kunde ha varit slutet på vår relation. Slutet på känslosmart, slutet på podden, på allting.
Mm.
Ja, nu allting. Som, det här blev så här ödesmättat tillfälle. Mm.
Ja, men jag tycker faktiskt, mitt ego tycker att vi klarade det där riktigt bra.
Ja, mitt ego hoppar ännu ett pinnhål upp och säger att vi skötte det här galant, ytterst känslosmart. Ja, så är nu taggar vi ner lite.
Ja.
Ja, nej men som sagt, var ingen aning om vad vi hade sagt nu i det som är kvar och det som föll bort. bort här, men jag vet att jag spånade lite kring det här med liksom i vilka situationer poppar mitt ego upp och när kan jag liksom vara i kontakt med det? Hur vet jag att jag är i kontakt med mitt ego? Vad skulle du säga? Hur märker man det liksom?
Jo, men egot vill ju ha rätt. Egot dömer. Egot är liksom en otålig natur.
Mm. Och vill jag ha rätt känner jag väldigt väl igen i mitt eget liv. Det tycker jag att jag och min familj är rätt duktiga på att vara besserwissrar. Och det är väl en av de områdena där jag spontant kan känna att där är mitt ego framme och bröstar upp sig och vill väldigt mycket. Drar mig framåt på något vis. Det är den här driv... Det blir som en motor. Och då är det en signal, tänker jag. Att om jag är nyfiken på varför det här är så viktigt för mig, då kan man ju, om man vill, då använda sig av den här egomodellen. Och
egot vill ju gärna förklara sig också.
Mm.
Som till exempel det här. Ja, men jag tryckte inte för att det var något som störde utanför.
Ja, eller, just det. Ja. Hitta förklaringen till varför jag misslyckas med något. Varför jag inte kom ihåg. Varför jag inte.
Eller som jag faktiskt sa. Apparaten borde pipa eller någonting.
Ja, apparaten är den som har gjort fel.
När SD-kortet är fullt. Ja, det borde den. Eller blinka jättemycket.
Ja, men vardagen är som sagt var full av tillfällen att studera sitt ego. Jag vet inte vad men det som jag minns att vi pratade om, som jag tror var mot slutet, det som inte kom med nu, det var ju också här att jag, eftersom jag inte har använt mig av egot så mycket som förklaringsmodell, men att jag har gått mer på känslorna och haft liksom en dialog där, de olika känslorna som poppar upp och vad jag gör av dem sen när de möter tanken där inne på något vis. Och att man istället då kan prata om egot. Nej, ja, men om man tar skammen och egot hänger ju säkert, de är ju säkert bra kompisar liksom. Och de vill samma saker, de vill undvika det där obehaget och så poppar de upp exempelvis. Eller hur, visst kan man lägga dem parallellt?
Jo, men det tänker jag absolut. Om man då bollar in, du vet, det här med den sociala hjärnan, så är det ju också en pusselbit här, tänker jag. Det här att det gör ju bokstavligen talat ont att ha fel.
Mm.
Så att vi är ju liksom konstruerade för att... Alltså, så egot skulle man kunna säga faktiskt är inbyggt liksom i våran fysiologi för att hindra oss liksom från skam eller för att hamna i situationer som skammen vill skydda oss ifrån, att vi ska behöva bli utkastade från flocken eller vad det nu kan vara.
Mm. Ja, men precis, för att man istället för att gå då i clinch och gå liksom börja fightas mot sitt ego, att man istället krokar arm och går bredvid och lyssnar på, ja men hej, du och jag, vi är på samma lag här. Jag hör vad du säger. Mer än att man liksom försöker trycka ner och inte vara i kontakt med, tänker jag. Är inte det liksom ett bra sätt att närma sig?
Jo, men vi har ju alla tankar som inte är trevliga. Vi har alla rädslor. Och precis då som vi pratar om det här, man blir skamtålig. Så att vi snarare då än att gå och gömma oss eller att bli aggressiva eller hur vi nu agerar när vi hamnar i skam, så ska vi vara nyfikna på våra känslor. Ja, men, och leta efter den primära känslan, vad är det jag egentligen känner? Så kan man göra samma sak då med utifrån den här egomodellen. Att vara nyfiken på, ja men nu... Ja, nu tappar tråden, vart är vi på väg tror du?
Jo, men du poppar upp någon obehagskänsla och så vill du vara att man är nyfiken på varför, och det kanske är det spontant att du vill förklara eller att du vill lägga ut det på någon annan.
Mm.
Och istället vända det inåt.
Ja, men precis. Mm. Så att man kan använda den här egomodellen som ett sätt att få syn på mekanismen. Att, som när jag körde hit idag till exempel, så var jag lite sen och så såg jag en lastbil som var på väg upp liksom på din väg, och så skulle den backa, jag fick stå och vänta och jag tyckte att det var, mitt ego sa då, ja men jättebra, nu får vi en anledning till varför vi är sena. Här, det är lastbilens fel. Men samtidigt då så kan jag observera mig själv att, ja men fast nu är jag 3 minuter sen och det där tog 20 sekunder. Så att det är ju inte därför jag är sen. Men det är ändå så skönt, den här känslan av att få en förklaring, att få rätt, är den är liksom väldigt härlig.
Mm.
Och den impulsen att styra utifrån liksom det här, vill jag ha rätt eller få förklara, det är väldigt, ja, det, jag tror att det är en nyckel att kunna lära sig att bara sitta kvar. Ja, nu har jag den här impulsen, men jag behöver inte agera på den.
Mm.
Och det pratade vi om i det som försvann när jag var hos Terry, att en viktig del som jag upplevde i utbildningarna var att man sitter där och får höra saker om sig själv som man inte, och att man ska lära sig då att sitta där bara och vara i det obehaget som det skapar. Och det tänker jag är absolut en träningsfråga. Att ja, jag känner den här impulsen som är liksom otroligt kraftfull. Alltså det är ju starka krafter, men jag klarar av att bara liksom sitta och andas igenom det här.
Mm. Fick ni på kursen där, fick ni också liksom verktyg för hur ni skulle göra det, eller var det bara liksom att göra det?
Så det var så länge sedan, och jag skulle ju säga liksom, ja, gör det. Men vi hade ju en massa övningar.
Mm.
Som ja, allt från att man skulle måla och ja, göra massa, du vet, triadarbete. Jag kommer liksom inte ihåg övningarna, men det syftade ju säkert till det. Men jag var ju så himla liksom ny på den här arenan då, att jag inte riktigt kunde ta liksom metaperspektiv på själva utbildningen. Idag när jag har jobbat med det här mycket mer, då hade jag ju varit mycket mer intresserad av upplägget. Jaha, de tänker så här.
Mm.
Men,
vilket också faktiskt är en liten nackdel när man själv leder utbildningar, ja, och planerar utbildningar och guider och coachar andra. För att det är svårt att själv vara i processen bara. Ja, verkligen. Det kan man behöva jobba med, tycker jag.
Ja, men det har du rätt i. Så det var nog en jättefördel. Mm. Att, för jag blev ju så här lika så här häpen varje dag, och du vet, allt var nytt.
Mm, och det är ju så spännande. Men jag tänker just att det är en träningssak, och därför ibland, det har jag ju saknat mycket, det har varit en av mina drivkrafter att jobba som jag gör, att komma väldigt mycket med ett hur, inte bara att du kan stå kvar i dina känslor, för det kommer bli bra för dig, utan också hur i helskotta gör jag det? Alltså, börjar jag med en sekund eller ska jag klara 10 minuter från början? Nej, men där tycker jag att man kan kanske behöva vägleda andra som är nyfikna på det här. Och ett sätt är att säga, ja, men räkna till 3. Alltså det här ofta ganska banala, enkla tips som, klarar du 3 sekunder så är det jättebra första gången som du medvetande gör det här. Istället för att gå till attack mot någon annan eller liksom hitta en förklaringsmodell eller öppna en flaska vin eller en påse chips eller vad du nu gör för att liksom känslosmita. För det är det man gör när man inte pallar med det där obehaget på insidan.
Jag tycker också att ett bra tips är att prata om hur man känner. Att våga prata om det som inte är så fint. Alltså det som vi upplever som inte är så snyggt. Och om man inte har någon att prata med så kan det ju till och med vara så. Bara tillåta sig själv att tänka tanken ut. Att om jag tänker att ja, men jag känner mig avundsjuk på Maria Pia. För att nu ska hon ge ut en barnbok. Om jag vågar tänka och vara i den tanken och möta den känslan. Så är ju risken mycket mindre att jag hamnar i, ja men, bla bla bla, hon är ändå dum, eller eller vad man liksom landar i.
Ja, visst.
Så att jag är i liksom min att jag kan vara tillsammans med mig själv i den sårbarheten som det innebär att tänka fula tankar, eller att möta liksom sin skuggsida, eller att se liksom den här hur egot yttrar sig.
Mm. Ja, för det pratade vi nog om det i det som föll bort här, att många pratar om att egot är skuggsidan av oss, ljusare sida och en skuggsida och sådär. Och jag tänker också att det som jag tror också föll bort, nu blir det kanske lite tjatigt här att sitta och rabbla upp det, men det kommer upp lite minnen sådär, saker som vi tyckte var bra. Vi pratade om att vardagen är ju full av tillfällen att få träna sig i det här, och du tog ett exempel att man också kan skaffa sig någon som man litar på, som orkar lyssna på ens skuggsida när man pratar om det. Och då sa vi också att ja, men om man inte upplever att man har någon att prata med, det är precis det som du är inne på här nu, att man pratar med sig själv. Att antingen gå fram till spegeln, låsa dörren till badrummet om du bor ihop med folk, dra på musik så att de inte hör vad du säger. Eller tyst för dig själv, eller att skriva kring dina tankar och dina känslor. Att det är ett bra verktyg för att så småningom kanske våga stanna mer i det som är obehagligt och som väcker den här starka impulsen.
En annan bra grej som jag kom på nu, det är ju det här att i samtal med andra, att reflektera över vad det väcker och att bara att bli riktigt, att träna sig bara på att lyssna.
Mm.
För det är egot som är snabb och vill ge råd.
Mm.
Egot är liksom snabb och säger att nej, men så där får du inte tänka eller så där får du inte känna. Så om du berättar någonting som du har gjort, om det, nu blir du så här uthängd här. Men nu ska jag bara ta ett fiktivt exempel. Eller någon annan. Min granne. Om min granne skulle berätta för mig att hen har gjort något dumt. Eller, gud, jag backar på en bil idag vid pizzerian. Och jag varit så stressad så jag körde bara därifrån. Om jag får höra det. Så dyker det säkert upp en massa tankar i mig kring vad den här personen borde göra. Eller vilken typ av person den här är som har gjort det här.
Mm.
Men där skulle jag ju istället då kunna bara säga, jaha, men hur känns det nu? Ja, nej, men det känns ju jättegenerande. Jag vet inte vad jag ska göra. Så, men om du skulle göra någonting att börja med, vad skulle det kunna vara? Vad vill du ska hända liksom? Ja, nej, men jag vill ju liksom göra gott här. Ja, hur länge sedan var det här? Tror du att bilen stod kvar?
Just det, hellre än att du är upptagen av att döma den här personen.
Ja, eller att säga, men då måste du åka tillbaka dit och skriva en lapp. Jag går och hämtar pennan.
Mm.
Eller jag ringer polisen direkt om inte du gör det. Så att man inser att det här var ju rätt ett olämpligt beteende. Olagligt till och med. Men du är en människa, jag är en människa och jag möter dig i att vi är människor, vi gör fel. Och jag ser fortfarande liksom ljuset i dig.
Mm. Och precis den där processen kan man också göra med sig själv. För att det här ligger ju väldigt nära självmedkänsla och hur att kunna möta sig själv och sina skuggsidor och sina beteenden. Som, det behöver inte bara vara tankar och känslor, utan det kan också vara verkligen ute i beteenden som inte är riktigt okej. Och kanske rent av olagliga då, som i det här exemplet. Men där man möter sig själv med det här sättet, man krokar arm och accepterar att nu händer det här, du känner det här, du tänker det här, och det är mänskligt, det har hänt förut, andra gör också såna här misstag och kommer att göra, och det är okej, se vad behöver du nu för att ta hand om det här.
I samhället så har vi en väldigt liksom polariserande debatt där väldigt mycket går ut på att döma snabbt. Att någon ska ställas till svars. Det är ju liksom det är egot som önskar. Liksom. Någon behöver ställas till svars. Det har skett ett misstag. Någon behöver ställas till svars. Så att vi är ju
en ego-kultur i väldigt hög utsträckning. Om man tänker på det så. Man zoomar ut. Eller?
Ja, vi har ju en kultur där vi hela tiden vill sortera in saker i bra eller dåligt. Och det är ju det är ju en impuls som kommer liksom ur det egodrivna. Det här med att se nyanser eller att du är en god människa som har gjort dåliga saker är väldigt svårt för egot. Och då om man liksom vänder på det tillbaka. Egot tänker ju liksom, du har gjort fel, du är dålig. Och det innebär ju sin tur, om jag har gjort fel är jag dålig. Och då kommer det vara väldigt viktigt för egot att aldrig tillstå att man har gjort fel.
Mm.
Och när man lär sig de här mekanismerna så är det så tydligt liksom när vi har människor omkring oss som agerar väldigt. Om man till exempel aldrig kan tillstå att man har gjort fel. Eller att man hela tiden förklarar bort liksom, knäppa grejer man har sagt eller gjort. Så är ju det egostyrt.
Och då tänker jag att det där egot är ju någon som behöver lite kärlek, omsorg, närvaro, värme och få finnas. För om vi hela tiden liksom fortsätter att bara trycka ner så kommer det ju bara förstoras upp. Liksom blåsa upp på något annat håll, tänker jag.
Mm. Ja, egot är ju ingenting som man liksom det är samma sak som kriget mot droger. Det kommer ju liksom aldrig vinnas. Eller ja, någon typ av väpnat krig är liksom ingenting man vinner på riktigt. Utan det enda sättet som vi kan jobba med egot, det är ju liksom att skapa den här trygga miljön. Men ungefär som jag tänker med Friendly-dockan. Att det handlar ju om att skapa en plats där man får vara som man är. Att man är okej, oavsett hur det känns. Så jag tänker att Friendly är ju ett jättefint verktyg där barn får lära sig att se och att kunna tycka om sig själva oavsett hur det känns på insidan.
Mm. Dels det, tycka om sig själva, och också att kunna förhålla sig till de här olika inre drivkrafterna och rösterna. Och att förstå att jag är inte ensam om det. För det tänker jag också är verkligen ett fiende då, om man ska använda liksom krigsterminologin, mot att, alltså, eller en utmaning kan man kanske säga, när det gäller att man, om man vill ta itu med och jobba med sitt ego, om man nu väljer att kalla det för det, att det är så himla lätt att tro att det är jag, att det är fel på mig. Så det tycker jag är så ja, men jag tycker det är viktigt att ta in verkligen att jag inte är ensam om det här.
Mm. Och de här impulserna är inte den jag är. Och just impulserna, de är liksom, jag måste inte agera på dem. En impuls är bara en impuls. Mm. Det är inte liksom en stentavla liksom från Moses.
Mm. Nej, men så om man ska försöka liksom sammanfatta det vi pratar om, så handlar det, för det första behöver man ju kanske vara nyfiken och intresserad av att titta på det man vill, som ett steg ett. Prata med sig själv, lyssna på sig själv, gärna prata med andra om man känner att man har någon eller några i sin omgivning. Att bolla det här med, därför att jag tror att verkligen att det är en styrka i det, att få bekräftelse på att jaha, du brukar också tänka så, eller ja, och som vi har gjort här, liksom skrattat åt oss själva i det här. Och sen ge det lite tid och hitta sina, kanske se över, ja men i vilka, ge sig själv uppdraget att här, under en dag, i vilka stunder poppar det här egot upp egentligen?
När vill jag alltid ha rätt?
Ja.
När dömer jag andra? När dömer jag mig själv?
Mm. Mm. Ja, men superspännande. Jag känner att jag har fått mer kött på benen kring den här modellen, egot, för att titta på mig själv. Ytterligare en verktygslåda, eller egentligen samma verktygslåda, men en annan terminologi bara.
Alltså jag brukar ju tänka det som att sanningen om de vi är finns inne i ett hus. Och det här huset har liksom en väldig massa fönster och en väldig massa dörrar. Och till och med så här, vet, takfönster. Och alla de här modellerna som vi använder oss av är liksom en vinkel. Och att de här modellerna då funkar ju på olika sätt och de har olika ord. Men jag kan ändå känna liksom att de pekar mot samma sanning och att man får som en ny infallsvinkel.
Mm. Jag gillar också den metaforen, att man står och kikar in från olika fönster, men man tittar egentligen på samma sak. Det är som att prata om, jag menar, de olika religiösa inriktningar. I alla fall de som tycker att det finns en gud. Om det då bara finns en gud, så finns det bara en gud. Och då kanske vi pratar om samma gud, men vi tittar in från olika fönster. Eller en tittar från norr och en från söder eller så.
Men där vi fastnar är ju ofta att vi tänker att det finns bara ett fönster och det är det fönstret som jag tittar in genom. Ja,
och det är rätt fönster. Ja. Dessutom är det välputsat. Mm. Har snygga gardiner. Det är väl ett typ av så här ego.
Mm. Ja. Absolut.
Ska vi avsluta med en sån ego-boost? Nej, det blir jättekonstigt. Men vi kanske, eller har vi något mer så här? Eller känner du att du vill säga något mer om egot?
Nej. Men, jo, jag skulle kunna ge ett boktips. Och det är Eckart Tolles bok, vad heter den på svenska? Den heter Lev livet fullt ut, är den mycket märkliga titeln. The Power of Now heter den på engelska.
Mm.
Mycket bra, och den kan man antingen läsa eller lyssna på. Och jag tror, han brukar läsa in dem själv i alla fall på engelska, och han har en mycket härlig röst som man liksom, ja. Mm. Så den tipsar jag om.
Ja, då säger jag igen. För det här tror jag, det känns som att, jag vet inte om vi har pratat om det off eller innanför poddramarna. Men den vill jag ju läsa eller lyssna på. Härligt. Nästa gång ska vi fokusera på känslor och de mer positiva känslorna. Går det att skapa mer av sina positiva känslor? Och hur gör man det i sådana fall? Eller hur?
Det är ju ett mycket, mycket trevligt ämne.
Ja.
Och då jävlar, om jag trycker på knappen så får du titta att den har gått igång då. För annars är det ditt fel.
Ja.
Ja. Och apparatjäveln, om det här kortet är fullt så borde den ju pipa.
Ja. Eller hur? Men jag gör ju aldrig fel, så att det kommer bli så rätt nästa gång. Ja, men där fick vi avsluta med egot.
Skönt.
Ja.
Ja.
Mm.
Tack
för idag.
Hade det inte varit roligare om instruktioner varit hosta i knävecket?
Då får man vara glad att man har hållit på med yoga.
Ja, precis. Eller så här, hosta i naven.